Vi tackar dig, Herre, för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Vi som sitter här och andra som senare kommer att lyssna på det här. Och tack för att du ser alla dessa som brukar komma av olika anledningar då inte kommer just nu. Välsigna dem alldeles särskilt. Vi ber dig att den här gudstjänsten ska få bli ett medel till att vi får lära känna dig ytterligare lite till. Vi ber dig att det ska bli till ditt förhärligande. Så lägger vi den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Så ska vi se. Jag har ju en del Guds ord att läsa. Jag tänkte att vi skulle använda oss av den här söndagens tema. Det är ju femte söndagen i påsktiden och den har helt enkelt att växa i tro som tema. Och tro var ju någonting jag tog fram lite grann förra gången jag predikade. Och det var kanske en 3-4 veckor sedan jag var hemma hos en kompis till mig och gav honom ett handtag när han målade sitt hus utvändigt. Och den här personen är väldigt nyfiken på kristen tro och hade då en del frågor just om tro, vad tro är för någonting egentligen. Och i hans begreppsvärld så var det just det här lite vanliga som man ibland säger i samhället, att tro får man göra i kyrkan. Det är mycket bättre att veta. Och jag försökte lägga ut texten lite grann för honom vad biblisk tro är och vad det bygger sig på. Ni vet, tro i samhället kan ju vara ungefär så här. I Nisse hemma, ja, jag tror det. Och det är ju en ganska osäker gissning då, kan man säga. Men märkligt nog så känner sig de flesta människor vid att utan tro så har man ingen handlingskraft, utan man måste hänga upp sin tro på någonting. Att tala om självförtroende är ju någonting som väldigt många har gjort sig oerhört rika på, för det är någonting som ligger väldigt nära människan. Men det bibliska trosbegreppet är ju alltid kopplat till relationen med honom som har skapat oss, med honom som ville att vi skulle bli till, med honom som har gått så långt att han utgav sin enfödde son för att upprätta den här relationen igen. Så trosbegreppet är alltid kopplat till relation, oavsett om det gäller Gud eller människor, så kan man bara bygga en relation på tro och tillit. Och tron håller ju för sant sådant som vi ännu inte ser, men som vi ändå faktiskt vet är sanna. Och tron växer ju sig alltid starkare ju mer vi lär känna Gud och gå in i ett beroende situation med honom. Och för den troende blir förtroende för Gud eller Guds förtroende såklart mycket viktigare än självförtroende. Som en liten parentes ska jag nämna någonting om hoppet också. För att just om man pratar med någon medelsvensson och frågar vad hoppet är, och då får man ofta höra att om man inte vet så kan man ju tro, och om man inte ens kan tro så kan man ju möjligtvis hoppas. Så det blir ytterligare en sämre variant, kan man säga, av säkerhet. Men biblisk tro, biblisk hopp är ju lika viktigt som tron. Ni kommer ihåg vad Paulus sa, att då blir de tre bestående: tron, hoppet och kärleken. Så hoppet är någonting väldigt viktigt för oss kristna. Men hoppet ser ju alltid framåt mot det som skall komma, mot löftenas uppfyllelse när Herren Jesus Kristus kommer tillbaka. Och ett starkt hopp i våra liv, det får följden för oss att vi blir fokuserade på målet som är Gud själv. Det var en liten parentes det här med hoppet. Nu ska vi titta lite grann på hur värdeskalan i världen ser ut gentemot värdeskalan i Guds rike. Ja, det som världen värderar väldigt mycket, det är alltid kopplat till det som ser stort och mäktigt ut. Starkt och beundransvärt. Och gärna i västerländska delen av världen att individens styrka överbetonas väldigt mycket. Och så kommer vi till Guds ord och så får vi lära någonting helt annat. Ibland tänker jag säga att det är Guds rike är nog upp och ner. Nej, det är nog världen som är upp och ner och så är det Guds rike som är rätt. Men i vilket fall som helst man jämför världens synsätt på det som är stort och mäktigt mot hur Gud uttrycker det i sitt ord, så ser man ett motsatsförhållande. Jesus säger i Lukas evangeliet kapitel 16 och vers 15 till fariseerna som just sa till Jesus, eller gycklade med Jesus, att det där med att inte tjäna både Gud och mammon, det gillar de inte att höra. Och då sa det Jesus: ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan, till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Det blir en liten jordbävning om det är så att det som vi automatiskt tycker är högt och fint, det är någonting som i Guds ögon är avskyvärt, eller som det står i 1917 års översättning, att det är en styggelse inför Gud. Paulus säger i 1 Korintierbrevet 1:27 till 29. Så säger han: nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Det är ju jättestarka ord. Och ibland när vi själva tycker så att vi är ingenting, så kvalar vi ju faktiskt in i den skara som Gud kan välja ut. Johannes Döparen hade ju förstått den här utvecklingsriktningen i den troendes liv när han säger Johannes 3:30, och då läser jag från 1917 års översättning där. Säger Johannes om Jesus att det är som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Och den riktningen i våra liv, den leder åt rätt håll. Paulus, jag lär och hört någon gång att hans namn Saulus var någonting kopplat till den stora eller någonting sånt. Jag är lite osäker här. Det är någon som kommer ihåg det. Den önskade kanske, på något sätt den som man kunde se upp till. Men Paulus betyder väl den lille, va? Så Saulus, vad sa du, Maria? På ett annat språk, ja. Paulus, han lärde sig det här om hur Gud såg på styrka och svaghet. Och man kan läsa på rätt många ställen hur Paulus lägger ut texten om det här. Men vi tar ett ställe i andra Korintierbrevet 12 och verserna 7-9. Där har precis Paulus tagit upp att han har varit med om ganska mycket. Och han försvarar sig lite mot dem som ständigt kommer med yttre saker för att visa att de var kanske kraftigare apostlar än Paulus. Så säger Paulus att han till och med var uppryckt till paradiset vid något tillfälle. Och vers 7 och framåt då. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentliga höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Den förvandlingen måste vi också gå igenom, och Gud har sina egna vägar för att få oss att se att det är just i svagheten som styrkan är störst. Det som Paulus säger där: min nåd är nog för dig, till kraften fullkomnas i svaghet. Det har jag funderat en del på. Är Guds nåd verkligen nog för oss? Är det nåd som vi vill ha? Ja, så enkelt är det tyvärr inte, för vi har en del i oss som Paulus beskriver som köttets fiendskap, som märks i våra liv med att vi har svårt att bara hålla oss till Guds nåd. Vi vill så gärna lägga till lite egna gärningar, någonting som vi kan hålla före att vi är Guds praktexemplar. Eftersom jag kom till tro så tidigt i livet så hade jag någon bild framför mig, och det var att när jag skulle vara 50 år så skulle jag vara en sån där som Gud verkligen kunde vara stolt över och lyfta upp som ett sånt där A-barn. Och det, den typen av önskan kan ju låta väldigt god, men det är någonting som faktiskt står emot att kunna ta emot Guds nåd. En annan variant som vi ibland lägger oss till med, det är det här med att Gud förväntar sig säkert att jag vid det här laget, eftersom jag varit kristen så länge, så borde jag ju kunna både det ena och det andra och kunna visa upp både den egna egenskapen efter den andra som är god. Men tack och lov att Gud inte gör upp, utan han handlar med oss på olika sätt för att vi ska kunna växa i insikten om Guds nåd och växa i beroendet av Guds nåd. Och den underbara vägen är faktiskt söndagens gammaltestamentliga läsning, som är från Jesaja 57, verserna 15-16. Jesaja 57, 15-16. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige: jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande och för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, till då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Förkrosselsen är en helt underbar väg till att lära känna Gud bättre och lära känna hans nåd. Och vad är då förkrosselse för någonting? Klagovisorna kapitel 3 och vers 22 tycker jag ger en väldigt god summering av det. Klagovisorna 3 och 22. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, till det är inte slut med hans barmhärtighet. Och att komma till den insikten då och då i våra liv, det kanske vi som mest gör när vi verkligen har gjort rejäla dikeskörningar. Och på det sättet kan de verkligen tjäna ett underbart syfte. Förkrosselsen är ju ett underbart men smärtsamt tillstånd, där mycket av det man har satt för tröstan till, Kanske sådant som i livslögnens liv får falla sönder. Och man blir återigen formbar inför Gud. I Psaltaren 103 och 11 så står det så här att ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Alldeles oerhört alltså, vilken stor nåd som psalmisten lyfter upp här. Och det är över dem som fruktar honom. I Romarbrevet 5:20 säger Paulus någonting som många på den tiden upplevde som väldigt provocerande. Han säger där, men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Tänk vad underbart Gud har gjort det. Det är väldigt viktigt för oss att förstå vidden av Guds nåd och ständigt få leva en nyupptäckt av hur stor nåden är. Och där tror jag Gud låter allt samverka i våra liv för att vi ska förstå det. Inte minst just synderna vi gjort, misslyckandena vi gjort. Och kunna lita på det att där synden överflödar, där faktiskt överflödar nåden ännu mer. För om vi inte förstår vidden av Guds nåd så blir vi lätt hårda. Både mot oss själva och mot andra. Så en liten summering här är alltså att tron, den bygger på vår relation till Gud och vad han har gjort för oss. Och att växa i tro är att låta Guds nåd bli allt större för oss. Och att växa i tro innebär att vi blir allt mer beroende av Guds nåd och faktiskt bara Guds nåd. Amen. Eftersom vi inte har någon mötesledare idag så tänkte jag att vi skulle hjälpas åt att be. Så där från bänkarna. Och några saker som jag tänker som vi gärna får lyfta upp. Det är dels Paulus uppmaning, första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1-4 där. Att han uppmanar till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Det tänker jag att det kan vara väldigt viktigt i de här tiderna. Att vi ber för dem som styr och leder vårt land. Varför ska vi göra det? Jo, han fortsätter så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett allt sätt gudfruktigt och värdigt sätt. Sådant är rätt att behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och det andra jag tänker på, det är just att vi ber för vårt svenska folk här nu, som ju längre den här coronasituationen pågår, ju större blir ju nöden och ensamheten. Och man skulle ju verkligen vilja att Gud skänker både hjälp och tröst och att folk nås av evangeliet.